förra gången som inte fick en sån. Ja, vi skickar ner det. Det här är vad jag har kvar, så slåss om dem på ett vänligt sätt. Så, sen tänkte jag göra så här. Nu ska ni se, det är inte alla gånger som man har den här möjligheten, va? Så innan vi börjar så tänkte jag att nu ska jag ta chansen. Så gör vi så här. Så. Får ni vinka till mig? Hej! Gör det allihopa nu då. Vinka. Oh! Så. Jag måste ju få ha minnen över att jag var här. Så. Yes. För 2 veckor sedan pratade vi om Gamla testamentet. Förra veckan talade vi om Jesu liv. Och det vi har kvar att prata om idag, det är då den kvarvarande historiska boken Apostlagärningarna. Sen har vi de undervisande breven. Det är breven som Paulus skrev och breven som andra skrivit. Och sen om vi hinner några ord om apokalypsen eller den uppenbarelseboken på slutet. Vänta inte att ni ska få alla utläggningar om den yttersta tiden. Det hinner vi inte idag då. Vi sa det att Nya testamentet innehöll 27 böcker. Så. Och vi delar in dem i de här 3 grupperna. De historiska böckerna som var 5 stycken. De undervisande breven som var 21 stycken. Och uppenbarelseboken som var en enda profetisk bok då. De historiska böckerna, de berättar vad som har hänt. Händelser. De undervisande, de talar mer om vad vi ska tro. Och den profetiska boken, den vill ju också ge en vision om vad som kommer. Då skulle man kunna säga att det här är dåtid, det här är nutid, det är sanningar också för oss, och det där är framtid. Mm. Då ska vi se. De 4 evangelierna berörde vi väldigt flyktigt, men vi tar inte mer tid med det, utan vi ska gå på apostlagärningarna på en gång. Och apostlagärningarna, det är en bok som består av 28 kapitel. Den tar vid precis där evangelierna slutar. Och ni kommer ihåg att Jesus hade dött på korset, blivit begraven, uppstått från de döda, mött olika människor under 40 dagar. Och sen så tog han med sig lärjungarna ut på Olivberget. Och där har vi det som vi kallar för hans himmelsfärd. Apostlagärningarna är skriven, tror vi, av Lukas. Samma författare som skrev Lukas evangeliet. För i början på Lukas evangeliet så säger han: jag skriver till dig, högt ärade Teofilus. Och sen så börjar han den andra boken med att säga: i min förra skrift, käre Teofilus. Och så säger han att det är samma adressat, och vi tror alltså att det är samma författare. Så då är Lukas, säger vi, den som har skrivit apostlagärningarna. Och Lukas, han var en av Paulus lärjungar. I Kolosserbrevet kan vi se att han troligen var läkare. Och han kom att ansluta till vissa sektioner av Paulus resor. Och så stannar han kvar. Och i slutet av Paulus liv så säger han att de flesta har övergivit mig. Bara läkaren Lukas är kvar. En av de trofasta lärjungarna han hade. 28 kapitel sa vi, och den sträcker sig över ungefär 30 år. Från Jesu himmelsfärd, 33 efter Kristus, fram till att Paulus friges från fängelset i Rom, vilket sker ungefär 62 efter Kristus, alltså 29-30 år. Vi ska inte jobba med en tidslinje riktigt på samma sätt som vi har gjort de andra dagarna, utan vi ska istället titta på apostlagärningarna som bok. Och den faller naturligt i 3 delar. Om ni börjar med att slå upp apostlagärningarna kapitel 1, kan ni göra det? Apostlagärningarna kapitel 1. Kanske jag ska hämta min bibel också. Där står det, i det första kapitlet så talar ju Jesus till lärjungarna när de står där på Olivberget precis innan himmelsfärden. Och så säger han så här, om ni börjar med vers 5 till exempel. Jesus säger till dem, Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den heliga ande. Och när de nu var samlade frågade honom, Herre, och här talar de om att de fortfarande inte riktigt har förstått, va? Är tiden nu inne då du ska upprätta riket åt Israel? Och han svarade, det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Och så kommer det. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen. I Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och de där ser ni att det finns tre stycken geografiska specifikationer där, va? Jerusalem, Judeen och Samarien och jordens yttersta gräns. Och då skulle man kunna säga att apostlärningarna är indelade i tre delar som motsvarar de här. Att den första delen, den handlar om Jerusalem. Och det är kapitel 1-7. Hur de är kvar i Jerusalem och vad som händer medan lärjungarna och apostlarna finns i Jerusalem. Och den sektionen, den är ungefär 2 år. 2 år. Sen kommer en sektion som vi kan säga är Judén och Samarien. Och det är kapitel 8-12 som handlar om den här. Och den är, jag tänkte säga, om jag säger 3 år så är det inte alls sant. Men om man sätter en etta framför så är det sant, va? Den är 13 år. Och sen har ni då kapitel 13-28. Och den handlar inte om den yttersta gränsen av den kända världen. Utan den handlar om hur evangeliet kommer att färdas hela vägen till Rom. Det här är en selektiv bok. Evangeliet sprids på många olika håll. Men det är bara egentligen förflyttningen mot Rom som Lukas berättar om. Men då är det ju så här. Ni känner igen det där uttrycket som säger att alla vägar bär till Rom. Varför sa man så? Jo, därför att romarriket var kända för sina byggnationer och inte minst för att bygga ut ett omfattande vägsystem. Det var de vägarna som gjorde det möjligt för Paulus och de andra att färdas ganska smidigt i det här riket. Och det gjorde ju att om alla vägar bar till Rom så bar ju också alla vägar ifrån Rom, eller hur? Och det innebär att om evangeliet nådde Rom, då hade det nått den punkten från vilket den kunde nå den då kända världen. Alltså till jordens yttersta gräns. Den gränsen som man då kände till. Och den här perioden, den är ungefär 14 år. Och ser ni? 2, 3 och 4. Det är bra, lätt att komma ihåg då, va? Och ettan, vad tog den vägen? Men den sätter vi där då, så blir det 2, 13 och 14 år. Och om det här är 33, 35, 48, 62. Alltså är vi 62 efter Kristus här och vi är 33 efter Kristus där. Det här är apostlärningarna och vi ska titta lite grann på de här olika sektionerna. Vad man kan börja med att fundera över, det är hur väl som lärjungarna egentligen förstod det som Jesus sa till dem. Men ni kommer ihåg i slutet på Matteus kapitel 28 så ger Jesus det som vi kallar för missionsbefallningen. Gå en för den skull ut i hela världen och göra alla folk till mina lärjungar. Döpa dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Lära dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens ände. Det här är någonting som många talar om än idag som vårt uppdrag att gå ut i hela världen. Men de gick ju inte alls ut i hela världen utan de började med att stanna i Jerusalem. I 2 år. Utan att egentligen ha några större ambitioner att gå någon annanstans. Och som vi ska se, de börjar inte alls med att gå till alla folk. Utan de började med att förkunna evangeliet för judarna. Och trodde att det här var den sanna judendomens utveckling. Och i grund och botten så kommer det att dröja en bra bit in i de här, alltså in i den här sektionen. Innan man riktigt gör upp med det här faktumet att man inte behöver bli jude för att bli kristen. Och heller inte. Så lär man dem inte att hålla allt vad Jesus har befallt. Utan istället försökte man lära dem hur man skulle leva som jude. Och följa de olika matlagarna och andra sådana här lagar. Vi kan se till exempel i Galaterbrevet 2 hur till och med Petrus höll på och sa att nej, men nu vill inte jag sitta vid samma bord som de som inte är judar när jag ska äta, säger han. Och Paulus blir rasande på honom. Och så bråkar de. Ja, vi ska komma tillbaks till det. Va? Så därför så kan man undra över, och därför brukar jag tänka att den här boken, många brukar ju säga att Apostlärningarna är en bok som ska beskriva den nytestamentliga församlingen som vi ska leva. Men kanske är det så att den här boken mer ska ses som en bok av övergång, av transition. Kommer ni ihåg jag sa att det nya förbundet mellan Gud och människan, det instiftades när Jesus dog på korset och när han uppstod från de döda. Och nu kommer vi till den första boken i Nya testamentet som verkligen beskriver livet under det nya förbundet. Men de har inte riktigt fattat allting än. Precis som Jesus sa till dem kvällen innan. Ni kan inte ta mera nu, men när den helige ande kommer så ska han leda er in i hela sanningen. Och därför så kan man fundera över om det som beskrivs i den här boken är processen över hur den första församlingen kom att flytta sig från att ha sina rötter i det gamla tänkandet till att allt mer omfatta det nya tänkandet. Och man kan tolka det som att det här sker i olika steg. Så att allting inte sker från början. Ska vi börja med att titta på den här sektionen. 7 kapitel. Det där kan ni ganska väl. Första kapitlet, Jesu himmelsfärd. Och man väljer Mattias som ersättare till Judas. Bland apostlarna. Det finns ingenting som nämner Mattias vid namn någonsin efter att han blev vald. Däremot så kan man nog se att han finns med på några ställen så där i att de 12 träffades. Om de 12 träffades så måste ju han vara den 12:e. Det andra kapitlet handlar om pingstdagen. Detta under när den helige ande nu faller över apostlarna och de andra som är samlade i övre salen. Och som leder fram till att Petrus ställer sig upp inför skaran av människor och talar till dem. Och 3000 människor kommer till tro. Men det finns en liten sak där i kapitel 2 som är värt att notera. När Petrus börjar sitt tal på pingstdagen, vad är det första han säger? Apropå vilka man riktar sig till. Det första han säger, vers 14. Då steg Petrus fram tillsammans med de 11, höjde sin röst och talade till dem. Judiska män, sa han. Han talar till judarna här, va? Judiska män. Och sen lägger han till alla Jerusalems invånare. Men när han sen räknar upp de som han menade där, så är det ju judar som har kommit till högtiden, till Jerusalem. Så i huvudsak så predikar han på pingstdagen till judar. Och 3000 kommer till tro och sälla sig till församlingen. Kapitel 3 handlar om hur Petrus och Johannes helar en man vid sköna porten. Kapitel 4 om hur de fängslas av det religiösa ledarskapet och sätts i fängelse men befrias. Det är därifrån vi har den här versen. Vi för vår del kan inte låta bli. De säger till honom, ni får inte hålla på så här. Gå inte upp och förkunna om den här. Och Petrus säger, vi för vår del kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört. Ni är ju olärda män, säger de. Det spelar väl ingen roll. Vi kan inte låta bli. Kapitel 5, ett svårt kapitel om Ananias och Safira. Kapitel 6, hur de väljer de första diakonerna eller församlingstjänarna. Och kapitel 7, hur en av dem, Stefanus, kommer att bli den första martyren. Och han stenas till döds utanför Jerusalems mur. Och Saulus, en farisé, står och ser på och är ganska nöjd. Kapitel 6 är intressant i den bemärkelsen att, jag vet inte hur ni har reflekterat när ni läser Bibeln själv, men vad står det egentligen i Bibeln om hur man ska fatta beslut i en församling? Har ni funderat på det? Jag menar, vi tillhör ju frikyrkan i Sverige, vi tillhör ju folkrörelserna här. Och vårt sätt att fatta beslut speglar ju vår folkrörelsetradition med församlingsmöten och omröstningar och så. Och sen kommer influenser från Amerika och de kyrkorna är ju ofta influerade av den amerikanska konstitutionen. Där man har en stark president som har rätten att bestämma. Va? Och så är det en del som säger det är så det ska vara, för det säger amerikanerna. Och så är det andra som säger att vi ska ha det så här, för det har vi alltid haft det. Men vad säger Bibeln? Och det märkliga är att Bibeln säger egentligen inte så mycket om hur man fattar beslut. Hur man verkligen kommer till beslut i församlingen. Annat än på möjligen 2 eller 3 ställen i Nya testamentet. Och kapitel 6 är en av de ställena. Kapitel 1 är en av de ställena när de väljer Mattias. Och det som är intressant det är att de tog fram 2 kandidater och så singlar de slant. Eller ja, de lottade liksom. Det kanske vore någonting när ni skulle utse folk till styrelsen att ni har 2 kandidater och så lottar vi. Va? Vad är tanken med att lotta då? Och det är att det ska vara rättvist. Ingen ska ha en fördel av att man har en position i samhället, att man känner pastorn eller att man har i rätt familj i församlingen som har varit med här i 100 år. Utan när det är 2 kandidater som man lottar mellan, då är faktiskt de i denna på samma villkor. Och så litar man på att Gud skulle visa sin vilja. Så där finns en tanke om rättvisa. Men titta, ska vi titta lite snabbt? Nu ska inte jag klampa in här i klaveret och säga saker jag inte borde. Men låt oss titta på kapitel 6. Vad händer här? Vid den tiden när antalet lärjungar växte började de grekisktalande judarna klaga på de hebreisktalande över att deras änkor blev bortglömda vid den dagliga matutdelningen. Frågan är, får man klaga på församlingsledningen? Ja, det får man, säger Bibeln. Eller hur? Det betyder inte att man ska klaga på allt. Det betyder inte att man ska klaga bara för klagandets skull. Men om det finns faktiska skäl så får man framföra det. Jag vet inte om ni har hört om de som fick en ny pastor i församlingen. Och pastorn tänkte, jag gör det lite lätt och ledigt, sa han. Så han tog på sig en skjorta och kavaj, men han tog ingen slips första söndagen. Och då sa han, hur kan man predika om man inte har slips? Va? Så han fick höra det. Så han tänkte, oj, oj, oj. Så nästa söndag så tog han en stram, mörkblå slips. Va? Han ser ut som en begravningsentreprenör. Så kan man inte ha, vi måste ha glädje i församlingen. Ja. Så nästa söndag så tog han en röd och gul slips med vackra färger. Han ser ut som en clown, han kunde lika bara ha en näsa på. Va? Och då tänkte han, jag får ta det här lite försiktigt. Så han tog en beige neutral slips den tredje söndagen. Va? Och då sa han, 3 olika slipsar på 3 veckor, hur mycket pengar betalar vi honom egentligen? Så va? Om man vill kan man alltid hitta saker att klaga på. Men det är inte det här handlar om. Utan här handlar det om när de klagade att det fanns en faktisk orättvisa. Det var någonting som inte var som det skulle utifrån de värderingar och övertygelser som man hade. Va? Okej, vad händer när man klagar? Jo, då, vers 2, kallade de 12 samman alla lärjungar. Och vid den här tiden så kallades ju de kristna för lärjungar. Ordet kristen eller troende eller medlem hade man inte börjat använda. Va? Utan lärjunge, det är varje troende. Så här kallade de till ett församlingsmöte. Alla inbjudna. Och så sa de, och så gjorde de en analys. Det är inte bra att vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. De säger, det har blivit för mycket jobb. Vi har inte orkat med att göra allt som kommer på oss. Nej, bröder, utse 7 män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet, så ger vi dem den uppgiften. Lägg märke till formuleringen, utse bland er. Ledarskapet nu rekryteras inifrån församlingen, och det som var, det var inte låt oss som ledare utse 7. Eller var inte låt oss ledare och ni i församlingen tillsammans utse de 7. Utan de säger, det är ni i församlingen som väljer vilka ni har förtroende för. Ser ni det? Det finns en stor tilltro till att den heliga ande bor i församlingens medlemmar. Och att därför församlingens medlemmar har möjligheten och ansvaret att identifiera dem som man tror är andliga ledare. Ja. Själv, säger de, ska vi ägna oss åt bönen och ordets tjänst. Och det är nästan som om de retirerar lite. Alla de församlade gillade förslaget. Ser ni? Så de frågade församlingen, vad tycker ni om det här? Är det bra? Bra förslag! Yes, det kör vi på! Och så valde de, och nu räknar de upp, Stefanus, en man fylld av tro och helig ande. Dessutom Filippus, Prokorus, Nikanor, Timon, Pumba inte med. Parmenas och Nikolaus. Ja. Finns en sak i den här översättningen som inte följer med in i den svenska översättningen. Hittills är alla apostlar judar med judiska namn. Men alla de här sju namnen är i den grekiska grundtexten grekiska namn. Med andra ord, man rekryterar nu personer från den gruppen som framförde kritik mot församlingsledningen. Förstår ni? Så att man har framfört kritik är ingen belastning för de här människorna, utan tvärtom. Tack för att ni sa att det inte funkade på ett bra sätt. Det ger oss chansen att rätta till. Och att ni såg det framför de andra gör att ni kanske är lämpade att ta det ansvaret. Och så utser man de här sju stycken med grekisk bakgrund. Och så för man fram dem inför apostlarna. Och apostlarna bad och la händerna på dem. Och så avskilde man dem. Ser ni processen? Hela församlingen är närvarande, har ett ansvar. Man har ett utbyte mellan ledning och församlingsledning, mellan församlingsledningen och församlingarna. Och man känner någonstans att här finns det en process som sker i öppen ridå inför Guds ansikte. Det här är en av de få beskrivningarna om hur man fattar beslut. Jag tycker att det skulle vara en god bön att säga, låt oss fatta beslut på det sättet med. Ni kan titta på Apostlagärningarna 15 som är det tredje stället. Vi hinner inte gå igenom det nu. Och alla bläddrar på en gång. Men det är apostlamötet och där för man en teologisk diskussion som är väldigt viktig och betydelsefull. Men när man gör samma sak. En bidrar med en analys, en berättar hur det har varit. Några säger vi ser det så här och så enas man. Och när man har enat så säger man vi och den helige ande har beslutat. Det är ett vacker beskrivning av en sund beslutsprocess i en församling. Det innebär att när Gud leder en process att fatta beslut så är det ofta därför att vi strävar efter att vara eniga. I församlingen jag var med så fanns det en man som var speciell. Han pratade inte så ofta, men när han pratade så lyssnade människor och så sa det här lät bra, va? Och det var ofta så att även om man inte hade samma ståndpunkt, så när han hade gett sina synpunkter så sa man, ja men vi behöver nog ena oss. Och det här var vist och sunt. Låt oss ställa oss bakom det. Och när besluten är fattade, då ställer man sig bakom och följer med. Vi tillsammans och den heliga ande. Nu måste vi gå vidare. Kapitel 7. Vad händer med Stefanos? Jo, han blir utsatt då för vreden av det religiösa ledarskapet. Och man stenar honom till döds i den bemärkelsen att anklagar honom för att ha hädat i det han säger. Och det är startskottet för en förföljelse mot församlingen. Det ser ni i början på kapitel 8. Samma dag utbröt en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem. Och alla utom apostlarna skingrades. Så det är för att få iväg dem härifrån. Så att de går ut i hela världen för att förkunna. Så kommer det förföljelse. Och alla sticker iväg åt olika håll. Utom apostlarna som är kvar. Och det leder till att evangeliet nu kommer att komma till Judén och Samarien. Och det är i huvudsak tre stycken händelser som man följer genom de här kapitlen. Den ena är en av de här diakonerna, Filippos. Som ju då, ni vet, i kapitel 8 möter den etiopiske hovmannen som är på väg ner till mot Gazaremsan. Och plötsligt så blir Filippos ledd dit och han kliver upp i vagnen och då, just då läser hovmannen Jesaja och han säger vad betyder det här? Och Filippos får en möjlighet att förklara för honom. Och då säger den etiopiska hovmannen, jaha, här finns vatten, säger han, vad hindrar att jag döps? Och så kliver de ner och han blir döpt och fortsätter ner. Och historien säger ju att han förde evangeliet ner till det etiopiska hovet. På den tiden, det som kallas Etiopien är väl det som idag skulle kallas för Sudan. Men det är ändå en av de här strängarna av evangeliet som färdas utifrån Jerusalem. Sen följer Filippus, får vi följa hans fortsatta, och han kommer att predika efter kusten och slutar till slut i, är det Caesarea tror jag, han bosätter sig och bildar familj och får ett antal döttrar som alla kallas för profetissor och fortsätter sitt verk. Sen får vi också följa Petrus, och hur Petrus följer med upp till vad som händer i, då vidare i Samarien. Han besöker Samarien. Och sen kommer vi att i kapitel 10 få följa Petrus när han får bli kallad till en italienare som heter Cornelius. Cornelius syn. Han får en syn som säger, de kommer att hämta dig, följ med. Och så följer Petrus med till den här italienska militären hem till honom. Och där blir det ett nytt genombrott, som en ny pingstdag. Och plötsligt så, då har ju samarierna fått ta emot anden, och nu får en hedning ta emot anden. Och i kapitel 11 kommer Petrus tillbaks till Jerusalem för att försöka förklara och försvara vad han har gjort. För de i Jerusalem säger, de ska väl inte ha hand om det här. Det här är ju för judar, det är ju inte för dem. Och då kan vi säga att det här har gått 2 år. Här är vi kanske 2-3 år in, så vi har gått nu ungefär 5 år. Och fortfarande efter 5 år så har man inte kommit fram till att det här är ett budskap för alla. Och Petrus får argumentera, och han säger i kapitel 11, vers 15, och när jag och berättar då, när jag började tala, föll den heliga ande över dem. Lägg märke till den här formuleringen. Så som han föll över oss under den första tiden. Så här markerar Petrus att det där som hände på pingstdagen, 5 år senare, är det inte alls på samma sätt längre hos dem i Jerusalem. Det vill säga frågan, och där, jag ska strax säga någonting om det där. Vi hoppar ut så länge. Ja. Då kom jag ihåg, säger Petrus, vad Herren hade sagt. Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta i den heliga ande. Om nu Gud gav dem samma gåva som han gav oss när vi kom till tro på Herren Jesus Kristus, vem var då jag att kunna hindra Gud? Så han säger att om ni säger att hedningarna inte ska få ta emot anden, eller samarierna, då ställer ni er upp och försöker hindra Gud att föra budskapet vidare. Och ni ser själva resonemanget här, va? Det är fortfarande problematiskt. Den här versen, då händer med oss som händer under den första tiden. Det är ju en sån här väldigt centralt funderande formulering. Och när jag jobbade med boken om Nya Testamentet, så kan jag säga att jag har ställt mig själv en fråga som jag tror är bra att fundera över. När vi läser de historiska böckerna, ni kommer ihåg de här delarna i biblioteket nu, va? De här historiska böckerna, evangelierna, apostlagärningarna, men också de där 17 historiska böckerna i Gamla Testamentet. Då behöver vi ställa oss en fråga, och den frågan är, hur mycket är fokus i de här böckerna att berätta vad som har hänt? Och hur mycket av det som står ska vi tolka som någon slags undervisande material som säger att därför att det har hänt dem så borde det också hända oss? Vi har en fara att göra saker och berättelser till läror. Jesus spottade på marken, tog upp sitt spott tillsammans med jord och gjorde en deg, och så kletade han in den på ögonen på någon som var blind, och så bad han för den personen och den blev frisk. Är det någonting vi ska göra med? Jag har aldrig hört att någon kyrka har den där spotta i jorden läran. Så. Men i Apostlagärningarna kapitel 3 talas det om att tyg som hade kommit i kontakt med Petrus kunde skickas till någon annan, så när de rörde den så hjälpte de att bli friska. Och det finns de som säger att det finns en lära om bönedukar. Att man kan ta en bit tyg och be för det, och så skicka det till någon, och så skickar man bönen på det sättet. Men om vi inte lyssnar på spottet, varför lyssnar vi på den berättelsen? Eller lyssnar vi på berättelsen när Jesus tvättar lärjungarnas fötter? Brukar ni tvätta varandras fötter här innan gudstjänsten på söndag förmiddag? Ja. Varför gör ni inte det då? Eftersom Bibeln ger ju ett mönster här. Så vi kan liksom inte ta en vers som passar oss och säga att det här är ett mönster vi ska göra, men det där det bryr jag mig inte om. Utan vi måste faktiskt ställa frågan, hur kan vi tänka på de här historiska texterna på ett konsekvent sätt? Så att de val jag gör, hur jag ska tolka det här, baserar sig på att jag övertygar mig om att det är vad Bibeln menar och avser. Men när Jesus instiftar nattvarden till exempel, så säger han ju, så ofta ni gör det till minne av mig. Så där säger han ju, det här borde ni göra. Och det är därför vi firar nattvard. Va? Ser ni? Så vad jag försöker göra nu, det är att göra till bättre bibelläsare. Att göra medvetna val. Där ni säger, jag tror att det här ska omsättas därför att. Och att vi inte bara känner på magkänslan och säger, men så har de alltid sagt, eller så har de tyckt, eller det tycker jag är bra. Men det är inte den goda grunden för att dra slutsatser. Va? Och här måste man väga, när vi ska titta på apostlärningarna, pingstdagens budskap mot apostlärningarna 11. Och ställa frågan, hur mycket av det här är mönster? Och hur mycket av det kan vara mönster? Och hur mycket ska vi säga, ja, vi vet inte om det är just så det ska vara. Förstår ni vad jag försöker säga? Ja, nicka så jag blir glad. Ja, så här. Bra. Och då hade vi Filippus, vi hade Petrus och den tredje personen här är ju Saulus. Han som stod där vid Stefan och stening och som var så arg över att man attackerade det som judarna och fariserna stod för. Att han begärde ett brev att få åka nu och följa efter de kristna som flydde till Damaskus. Och så åkte han upp i Damaskus. Men någonstans i närheten av Damaskus. Och de lärde, eller att säga, de är inte riktigt ense. Det finns fyra olika platser runt Damaskus som alla påstår sig. Att det var här som Paulus fick sin uppenbarelse. Ja. Men han slås till marken av ett ljus och hör en röst som säger, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Och jag tror att de där orden kommer att följa med Paulus och hela hans liv. Och varför han gör som han gör är ju just därför att Jesus formulerar sig på det sättet. Saul, Saul, varför förföljer du mig? För Saulus skulle säga, men jag har inte förföljt dig. Jag har förföljt de kristna. Jag har förföljt församlingen. Och i det här ögonblicket så identifierar sig ju Jesus med sin församling. Ja. Och därför så kommer Paulus att vara den som mer än någon annan talar om församlingen och församlingens betydelse. Eftersom det är Jesu representation i vår tid. Vi är Kristi kropp, säger han i sin undervisning. Ja. Och Paulus, han kommer då, han byter ju namn till Paulus. Och han kommer att, han får ju fly ut ur Damaskus och efter en tid med lite krumbukter, han kommer bland annat ner till Jerusalem och möter apostlarna där innan han tar sig hem till sin födelseort Tarsus som ligger uppe precis där Turkiet liksom vänder i hörnet av Medelhavet. Och där kommer han att vara i ungefär 10 år. Så att när Paulus till slut kommer att stiga in på scenen så har det gått en bra tid när han har studerat och läst och mognat. Och där har ni de tre, va? Det är Filippus, Petrus och Paulus i den här sektionen. Och från den här tiden och framåt så kommer vi att följa i princip Paulus resor. Han kommer att plockas upp av Barnabas. Och Barnabas åker till Tarsus och hämtar Paulus där och tar honom till Antiochia. Som också ligger där uppe i hörnet. Och det blir någonstans en slags missionsbas under den första tiden. Och nu kommer vi i det som är kvar att ha 4 stycken resor kan vi säga. 1, 2, 3 och 4. Där är Paulus första, andra och tredje missionsresa. Och sen brukar vi kalla den här resan till Rom. Den första resan är 2 år. Kan vi göra så här? Har ni har skrivit det som ni vill skriva av det här. Behöver inte det längre, va? Vi tar bort allt. Jag gjorde snabbt innan ni hann svara. Så, nu gör vi så här. Vi har den första resan här. Vi har den andra resan där. Vi har den tredje resan där. Vi har den fjärde resan där. Och så gör vi en liten sektion som vi kallar för den femte, för säkerhets skull. Den första resan utgår från Antiochia. Och den kommer att ta Paulus och Barnabas över Cypern och sen in i de centrala delarna av det som idag är Turkiet. Ni har ju ofta kartor längst bak i Bibeln när ni kan se de här, va? Och där kommer han att grunda församlingar. Iconium, Lystra och Derbe är ju de tre kända. Och så reser han tillbaks till Antiochia. Sammanlagt, jag brukar räkna så att själva resan plus den tiden som man har efter resan innan man reser ut igen, det sätter vi upp som kronologi. Så den här resan tar 2 år. Och det är 48 till 49 efter Kristus ungefär. Vad som händer sen, det är att den här diskussionen om judar och hedningar nu kommer att ha liksom nått en punkt när det går inte längre att hålla på utan att reda ut den. Och Paulus beskriver i Galaterbrevet 2 just den situation när han är uppe i Galatien. Och det där området där uppe, det är troligen det området som kallas Galatien. Och när han var där så kom Petrus på besök. Och Petrus började hyckla, säger han, om de här judarna. Att man bara fick vara jude. Och det här är det man skulle ha varit med liksom. Men när Kefas, han säger i Galaterbrevet 2, vers 11 är det va? När Kefas, alltså Petrus, kom till Antiochia gick jag öppet emot honom eftersom han stod där dömd. Innan det kom några från Jakob, det är ner från Jerusalem, så brukade han nämligen äta tillsammans med hedningarna. Men när de hade kommit drog han sig undan och höll sig avskild av rädsla för de omskurna. Det vill säga, när ingen såg, då betedde han sig på ett sätt. Men när folk som skulle kunna tjalla nere i Jerusalem, ja, då börjar han, det är riktigt hyckleri här hos Paulus då, va? Och även de andra judarna hycklade på samma sätt. Så att till och med Barnabas drog med i deras hyckleri. Ni hör vilka ord han använde, va? Men när jag såg att de inte var på rätt väg efter evangeliets sanning, sa jag till Kefas inför alla. Var det någon som är tveksam till att man inte fick kritisera ledare, eller? Om du som är jude kan leva som hedning och inte som jude, varför tvingar du då hedningarna att leva som jude? Du är inkonsekvent, Petrus. Det är en hycklare som gör på det här sättet. Och när det här, ni ser, det är som en gryta som är på väg att koka över. Och för att lösa det här så samlas man här 49 i Jerusalem. Och där kan ni läsa om i Apostlagärningarna 15 till det som vi kallar för apostlamötet. Här samlas man för att en gång för alla försöka reda ut vad är det som gäller. Och det är en intressant beskrivning om hur processen går till. Men när det var gjort så står det i 15:22. Då beslöt apostlarna och de äldste och hela församlingen, ser ni det? Hela församlingen var med. Att utse några män bland sig och sända dem till Antiochia tillsammans med Paulus och Barnabas. Och så valde de Judas som kallas Barsabas och Silas. Båda var ledande män. Och de här kommer då med en hälsning som säger att hedningarna ska inte läggas på att behöva bli judar. Utan det enda som gäller är att de ska avhålla sig från sånt som blivit orent genom avgudadyrkan. Genom sexuell omoral. Nu ska vi se. Därför anser jag inte att man ska göra sig. Förlåt, den kommer längre fram. Därför har vi enhälligt beslutat vers 25 att utse några män. Och vi säger inte. Nu ska vi se om vi hittar det då. Det står längre ner här, va? 29, hittar ni det där? Där har ni det. Och att ni ska hålla er borta från kött offrat till avgudar, från blod, från kött av kvävda djur och från sexuella omoral. Ni gör rätt om ni undviker sånt. Och Paulus kommer så småningom i Korintsebrevet att förklara att skälet att ni gör det, det är för att ni inte ska orsaka konflikter mellan hedningar och judar. Det är ingen fara att äta det här eller ta hand om det, men ni låt bli det för att det ska bli lugnt, säger han egentligen, va? Så här sätter man ner foten och så säger man, det är inte så att kristen tro är en utveckling av judisk tro, att vi ska vara judar för att bli kristna. Utan man kan komma direkt till Kristus från vilken bakgrund man än kommer. Och det är nådens evangelium. Därför att vi handlar inte om vårt ursprung, det handlar inte om religiösa ritualer, utan det handlar om att möta Jesus Kristus personligen. Det är det det är, va? Och direkt efter det så ger sig Paulus ut på sin andra missionsresa. Och den kommer att vara i 3 år. Nu reser han genom Turkiet. Och sen kommer han att ta sig över till Grekland. Och ni kanske har hört om hur han får en dröm där de kallar på honom att komma över till Filippi. Kom hit. Och många gör en stor poäng att han skulle vara den första som kom med evangeliet till Europa. Och det må vara, men det var ingen naturlig gräns vid den tiden. Det var liksom inte, nu åker vi från en världsdel till en annan och så. Utan nu kom vi bara vidare. Och sen fortsatte han genom det som är då i norra Grekland idag, som i Bibeln kallas för Makedonien. Och kommer ner till Aten, där han håller sitt berömda tal på Areopagen. Och sen vidare till Korint, där han kommer att stanna en period. Aten är en av de ställen där det inte grundas någon församling. Men i Korint grundas det en församling. Och sen kommer han att resa hem igen. Vi ska se så jag hamnar rätt. Jag lånar den lite. Jag ska bara kolla så jag får. Andra missionsresan är alltså till, brukar vi säga 50-53 då, ungefär 3 år. Sen kommer den tredje missionsresan. Och då kan man säga, innan det här så uppstod ett bråk. Efter apostlamötet så uppstår en bråk mellan Barnabas och Paulus. Därför på den första missionsresan har de också haft med sig en kille som heter Johannes Markus. Halva resan igenom så gav han upp och åkte hem. Och när Barnabas då, som var släkting till Johannes Markus, ville att han skulle följa med på andra resan, så sa Paulus, inte den svikan, han får inte vara med. Och då blev det bråk, för Barnabas, han var en som tog hand om människor. Så Barnabas tog Johannes Markus under sina vingar och seglade hem mot Cypern där han kom ifrån och fortsatte sin. Och istället så tog Paulus med sig Silas, som ju var en av de där som kom från Jerusalem med det här brevet. Så Silas var en av dem. Och vad vi kommer att se här är att under de här resorna så börjar Paulus plocka på sig mer och mer och mer personer som följer med honom. Bland annat Timoteus möter han. Möjligen han träffar på honom redan under första, men han plockar med honom under andra. Och Lukas träffar han. Och det kan ni se i de här sektionerna som säger Paulus seglade dit och seglade dit. Sen seglar vi dit, säger han. Och vi och vi och vi och vi. Och då måste ju Lukas vara med eftersom han är författare, va? Och sen plötsligt så försvinner vi och dem och dem och dem igen. Så kan man se att Lukas åker med vissa bitar och andra bitar inte då, va? Så kommer de hem och sen kommer vi till den tredje missionsresan, och den kommer att innebära då att Paulus återigen åker genom Turkiet. Han stannar i Efesus och gör Efesus i sin bas i nästan 2 år och stannar där. Jo, får jag stanna tillbaka lite? En fantastisk berättelse finns ju där i Apostlagärningarna 17. När Paulus kommer genom Makedonien ner så kommer han till Thessaloniki. Och där i Thessaloniki, där börjar han undervisa i synagogan. Han går nästan alltid till synagogan. Och judarna gör uppror och driver ut honom i stan. Och de tror nog att de har tagit livet av honom nästan. Så han flyr vidare och kommer till Berea, eller Beroja säger vi ibland. Och så står det där i Apostlagärningarna 17 och 11. Om judarna, om de som lyssnar på honom i Berea. Jag gillar den här versen, va. Men de var ädlare, det här är gamla översättningen nu, va. De var ädlare till sinnes än judarna i Thessaloniki. För de rannsakade var dag skrifterna för att se om det förhöll sig som man sa till dem. Vilken bra attityd, va? Men jag predikade här för några veckor sedan och jag skulle inte vara gladare än någon annan om en predikan resulterade i att du tog din bibel och gick hem och sa, det där som han står det verkligen här? Stämmer det verkligen? Måste jag rannsaka. Rannsaka betyder ju, det måste jag utforska på djupet, va? Och det är vårt ansvar. Att inte falla pladask för allt som sägs. Utan att lyssna, ta emot, men också granska. Ja. Apostlagärningarna 17 och 11. Bra vers. Nå. Kommer till Efesos. Här finns en liten problematik i Bibeln. Jag tror att det finns en liten snutt av den här resan som inte berättas om i apostlärningarna, men som Paulus kommer att nämna om när vi tittar på de nytestamentliga breven, att han gör en avstickare en extra gång från Efesos över till Korint och tillbaka. För han säger i några av breven att det är nu tredje gången jag är på väg att komma till er och sådär. Och sen tillbaks. Och när han åker tillbaka, då ska vi se så vi får det rätt, i 57 är det nu, va? Ja, 53 till 57. Så när han är på väg tillbaks så kommer han åka sjövägen efter den arkipelagen på utsidan av Turkiet. Och där möter han, han kommer aldrig in till Efesos på vägen hem, utan de kommer ut och möter honom vid båten. Och de alla är oroade för Paulus, för de säger, när du kommer tillbaka till Jerusalem så kommer någonting att hända dig. Och sen, men Paulus han driver på vidare. Och sen kommer han, ska vi se. Det måste vara i kapitel 21 någonstans, va? Det här tycker jag är fascinerande. Då kommer han, då landstiger han då på kusten här och är på väg landvägen upp mot Jerusalem. Och jag tror att det är Apostlagärningarna 21 och 10. När vi hade varit där i flera dagar kom en profet som hette Agabus ner från Judén. Han kom fram till oss, tog Paulus bälte och band sina fötter och händer och sa: så säger den helige ande, den man som äger detta bälte ska judarna i Jerusalem binda så här och överlämna hedningarnas händer. Och när vi hörde det vädjade både vi och de som bodde på platsen till Paulus att han inte skulle åka upp till Jerusalem. Då svarade han: varför gråter ni och får mitt hjärta att brista? Jag är beredd att inte bara låta mig bindas utan också dö i Jerusalem för Herren Jesu namn. Och när han inte lät sig lugnas, lät sig övertalas, lugnade vi oss och sa: ske Herrens vilja. Men se, Paulus har ju berättat att han kommer att fängslas tidigare här när han kommer till Jerusalem. För det hade han också fått budskap av den helige ande. Och det här fascinerar mig. Här finns det två stycken gudagivna personer till vilka den helige ande uppenbarligen talar. Och då säger samma sak. När du kommer till Jerusalem så kommer du att bindas och fångas och torteras. Men sen säger den ena: stick därifrån. När du vet det, åk inte dit. Och den andra säger: ja, men det är ju just det jag ska göra. Jag är på väg dit. Vad drar ni för slutsats av det då? Att alla som påstår att de har budskap från den helige ande måste faktiskt tänka att det budskapet också ska tolkas. Och att innebörden inte är glasklar. Eftersom här kan man höra samma ord och det diametralt motsatta slutsatser. Ja. Är det därför Paulus i Korintherbrevet säger att ingen ska framföra budskap utan att någon annan tolkar det? Vi har ibland, tycker jag, en lite för stor respekt för det som låter så andligt. Nu vart det tyst. Ja. Tänk på det. Han kommer till Jerusalem. Han grips. Och mobben är på väg att försöka döda honom. Men de romerska soldaterna räddar Paulus och tar honom i fångenskap. Och när en komplott försöker iscensättas så är det en av hans släktingar som råkar överhöra det. Och går och berättar, som gör att man den natten kan föra Paulus i säkerhet från Jerusalem ut till Caesarea vid havet. Och där sätts han i romersk fångenskap. Och då är vi på den här resan till Rom. Och då kommer han att sitta i fångenskap i Caesarea i 2 år. Och där kommer han vid olika tillfällen att bli förhörda av romerska potentater. Först av Felix, sen av Festus och sen av Agrippa. Och Agrippa slutar ju, i det Apostlagärningarna 26 är vi framme då. Och Agrippa slutar sitt tal med, han säger: men Paulus, föga fattas att du övertygar mig att bli kristen, säger han. Det är inte långt borta att jag tar emot, va? Mm. Men jag brukar säga att Agrippa, han kunde inte riktigt begripa. Så att det vart inte riktigt så, va? Och skälet, och han säger att om det hade varit upp till mig så hade jag sagt att Paulus, du kan gå, du är frisläppt. Men Paulus var en romersk medborgare och han hade vädjat till kejsaren. Det är ungefär som vi vädjar till högsta domstolen. Och alla romerska medborgare hade rätt att få sin sak hörd inför kejsaren i Rom. Och eftersom han har gjort det så fördes han nu till Rom. Och det är efter 2 år, så ungefär 60. Och den där resan, den snabbaste man kunde resa från Jerusalem till Rom på den här tiden var 28 dagar. Men det tog över 6 månader för dem. De bytte skepp vid 3 tillfällen och de kom vid det tredje tillfället i en stor storm där alla trodde att de skulle gå under. Men till slut så räddades de, och man tror att de landade på Malta. Och utifrån Malta kunde de sedan resa vidare upp via Sicilien och Puteoli upp till Rom. Och där kommer Paulus att sitta i fången i 2 år. Så om ni säger 58 till 60 i Caesarea, resa under 60 och sen 61 och 62 satt han i Rom då, va? Så är det 5 år där. Ska vi säga det? 5 år. Min handstil blir värre och värre. Det var inte så att han satt i en cell med galler och sådär. Utan väldigt snart så fick han flytta ut på stan och bo i husarrest. Men de hade en vakt hela tiden som var vid Paulus. Och för Paulus var det nog ganska bra. Jag vet inte om de var vaktarlösning var fjärde eller var sjätte timme eller så. Va? Så kom en ny vakt. Första Paulus säger, har du hört talas om Jesus? Och de kunde inte gå därifrån. Va? Så han pratade med dem. Så snart så kom ju i den församlingen som redan fanns i Rom allt fler av de soldater och de som fanns i administrationen i Rom att ingå i församlingen, för de kom till tro. Och en av de som kom till Paulus var en förrymd slav från Kolosse som hette Onesimos, som kom in och mötte Paulus. Om honom kan vi sen läsa i Filemonbrevet, en av pärlorna i Nya testamentet. Men vad som hände var ju att för att den här skulle komma upp inför kejsaren, så behöver ju de som anklagar Paulus komma dit för att framföra sina anklagelser. Men judarna tyckte ju att det var ganska bra att han satt där borta i Rom och höll sig lugn. Så de skickar ju inte dit någon. Och dessutom så visste de ju att de anklagelserna de hade mot Paulus inte skulle ha någon som helst bärighet inför kejsaren i Rom. För det var ju en intern judisk angelägenhet, va? Så de lät det där bara vara. Och det gjorde att efter 2 år så släpptes Paulus ut ur fångenskapen. Och då får vi en sista sektion av vad som hände Paulus efter fångenskapen i Rom. Det här står det ingenting om i apostlärningarna. Utan apostlärningarna slutar precis där i Rom. Men därefter kan vi läsa i 3 stycken brev. Nämligen första Timoteusbrevet, Titusbrevet och andra Timoteusbrevet. Det vi kallar för pastoralbreven. Som är skrivna efter den här tiden. Att Paulus kom och resa runt. Vi har inte någon sån här rutt som vi kan följa. Men vi vet att han var på Kreta. Vi vet att han var i en stad som heter Nikopolis. Vi vet att han var tillbaka i Efesos. Det är möjligt att han gjorde ett försök att föra evangeliet till Spanien. I Romarbrevet i slutet på det, som ju är skrivet under den tredje missionsresan, så talar han ju om för romarna att jag tänker komma till er och vill att ni ska utrusta mig för min resa till Spanien. Men det kommer ju aldrig bli av då. Och kyrkofäderna som skriver senare, Klemens skriver i sitt brev på ett ställe att Paulus nådde västerns yttersta gräns, skriver han. Men vad det betyder, det är man inte riktigt säker på. Men Spanien ligger ju västerut. Så en del tolkar det som att Paulus verkligen kom till Spanien under den här perioden. Vi vet inte. Men sen kom kejsar Neros förföljelse. Den galne kejsaren. Och han kom ju då på nytt att gripa Paulus. Och han avrättas med halshuggning. Inte med korsfästelse, eftersom han var romersk medborgare. Och dör i Rom 67 eller 68 efter Kristus. Ann-Louise, min fru och jag åkte till Rom för 1,5 år sedan eller något sånt där. Och jag fick för mig att jag ville utforska några av historierna kring Paulus. Huset där Paulus, platsen där huset ligger där Paulus sägs ha suttit fången, det finns kvar. Det ligger ganska centralt i Rom, så där kan man gå. Där finns ett litet museum man kan gå in och titta på. Men jag ville också gå till platsen där enligt traditionen man avrättade Paulus och platsen enligt traditionen där han är begravd. Och då skakade hon som var sån här concierge på hotellet och sa att det har vi aldrig hört talas om. Liksom. Men jag hade någon adress och hon lyckades ge mig en lapp där vi skulle åka tunnelbanan till en station och där skulle vi ta en buss. Så vi åkte tunnelbanan dit, men när vi frågade om bussen så hade den slutat att gå för 3 år sedan och den fanns inte. Så vi fick promenera till de här ställena. Och det är ju tradition. Men det fanns ett litet kloster med ett eget bryggeri. Och bakom det så låg det ett litet kapell. Som är byggt där enligt traditionen Paulus avrättade. Så i det så fanns det 3 stycken små vattenkällor. Och traditionen säger att när de högg huvudet av Paulus så studsade hans huvud 3 gånger. Och så kom det en vattenkälla vid varje studs. Liksom. jag vet inte om jag köper det riktigt så. Och sen tog vi då tunnelbanan en bit tillbaks och gick av till den här, visade sig, basilikan där Paulus enligt traditionen är begravd. Och den var mäktig, alltså. Stor. Och så blir man ganska tagen av människor som står där och är väldigt, väldigt berörda över att stå vid Paulus grav, om det nu är det eller inte så. Men det är sånt där man kan göra om man någon gång har vägarna till Rom. Yes. Apostlagärningarna, där har ni det, va? Kapitel 1-7 Jerusalem, 8-12 Judén och Samarien, och 13-28 till Rom och därefter till jordens yttersta gräns. Nu går ju tiden ifrån oss, så nu måste vi titta på de undervisande breven då. Vi har 21 brev i Nya testamentet. Vi delar in dem i två grupper. 13 brev kallar vi för Paulus brev, det vill säga brev skrivna av Paulus. Och 8 brev kallar vi för de allmänna eller de katolska breven, skrivna av andra. Hebreerbrevet handlar lite mitt emellan. Länge ville man argumentera att det var skrivet av Paulus. Och därför så finns det många sammanställningar som säger att det är 14:7 och inte 13:8. Men idag är det ganska få som argumenterar att Paulus är författare. Utan man tror att det är någon närstående till Paulus, och riktigt vem vet man inte. Väldigt populärt idag att säga att det är Priska och Aquila. Därför feministiska teologer vill gärna att det åtminstone ska finnas en kvinnlig författare i Nya testamentet. Jag tycker inte det i sig är något bra argument, om jag ska säga det. Låt oss titta på de här. Jag brukar dela in Paulus brev i 4 grupper först. De första kallar vi för de tidiga breven. De tidiga. Och det är de som har skrivits under den första och den andra missionsresan. Och då är det Galaterbrevet som jag tror skrevs efter den första resan. Och det är första Thessalonikerbrevet och andra Thessalonikerbrevet som är skrivet under den andra missionsresan. Ni kommer ihåg att han var där i Thessaloniki, och kort därefter så skrev han till församlingen om problem som uppstod där. Det är de tidiga. Sen talar vi om en grupp som vi brukar kalla för de tunga breven. Tunga inte därför att de är svåra eller jobbiga, utan tunga i den bemärkelsen att de innehåller mycket material. Och det är då första Korintsebrevet, andra Korintsebrevet och Romabrevet. De här tre tillsammans utgör mer än hälften av allt material som Paulus skrev överhuvudtaget. Romabrevet har 16 kapitel, första Korintsebrevet har 16 och andra Korintsebrevet har 13 kapitel. Va? Och ni vet då när jag läst att det är ju inte jämfört att läsa första Mosebok med 50 kapitel, men det är ändå någonting att ta sig i. Liksom. Sen har vi fängelsebreven. Det är de breven som Paulus skrev när han satt i fängelset i Rom. Och det är Efesierbrevet, Filipperbrevet, Kolosserbrevet och brevet till Filemon, som handlade om slaven Onesimus. Och sen har vi den sista gruppen som vi kallar då för pastoralbreven. Och det är första Timoteus, Titus och andra Timoteus i den ordningen. Det är inte den ordningen de står i Bibeln, men det är därför att här är Paulus fortfarande en fri man, men här är han återigen fånge i det här brevet. Det här är Paulus testamente. Det är här han skriver på slutet: jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat mitt lopp, jag har bevarat tron, nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans, säger han. Så där har ni Paulus brev, och då ser ni att det här är första och andra missionsresan, tredje missionsresan, resan till Rom, och det här är efter Rom då, va? Så. Är ni klara? Där. Tidiga. Du får be om uttydningens gåva. Okej. Nu kör vi. Nu tänkte jag så här, att jag ska försöka säga någonting, inte bara om de historier, utan liksom, det här är ju undervisande brev, så vi behöver säga någonting om innehållet i de här breven. Och då brukar jag tänka att det är väldigt många olika teologiska sanningar som på olika sätt berörs. Men det finns 4 stycken övergripande teman, inte bara i Paulus brev utan också i de allmänna breven. Så då delar vi in där i 4 igen nu då, ska vi se då. Så här. Och så brukar jag säga att det första som vi har, det är brev där huvudtemat handlar om frälsaren. Den är frälsaren. Det kallar vi teologin för kristologiska brev. Det är brev som handlar om Jesus Kristus, om han som person och hans verk. Så. Sen har vi någonting som handlar om frälsningen. Nu ska vi se. Frälsningen, teologiskt kallar man det ett svårt ord för soteriologiska brev. De handlar om hur människan kan komma i en relation med Gud som ett resultat av vad Jesus har gjort. Sen har vi brev där huvudtemat är församlingen. Och församlingen, det är ju den grupp av människor som skapas när människor tar emot Kristus i sitt liv. Så. Och sen till slut har vi en grupp där huvudtemat är framtiden. Det vill säga, vad är det som kommer att ske i framtiden? Eller hur ska vi förhålla oss till hoppet om det som ska ske i framtiden? Så gör vi så här, att jag drar ett streck här. Och så säger vi att här har vi Paulus brev. Och här har vi de allmänna breven. Så ska vi se om vi kan sortera in dem i den här lilla diagrammet då. Om vi börjar med frälsaren, så är det fyra stycken brev som har frälsaren Jesus Kristus som huvudtema. Efesierbrevet, Filipperbrevet, Kolosserbrevet och brevet till Filemon. Alla de är Paulus brev. Känner ni igen den där gruppen på något sätt? Det är fängelsebreven, va? Så när Paulus satt i fängelset, då kom tanken på vem Kristus var och vad han hade gjort att stå i fokus. Efesierbrevet brukar jag kalla för Kristus och församlingen. Vi skulle kunna sätta det brevet här borta också. Men det talas om till exempel i Efesierbrevet. Han är församlingens huvud. Från honom hämtar hela kroppen sin tillväxt och så. Filipperbrevet, Kristus och glädjen. Var den alltid gladiga, bedjen oavlåten. Tacka Gud i livets alla förhållanden, säger han i kapitel 4 till exempel. Kolosserbrevet, Kristus och kosmos. Som talar om att Jesus är den, i honom har allting skapats på himlen och jorden. 1:15 är det, va? Han är den osynliga Gudens avbild, förstfödd före allt skapat, för i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt såväl som osynligt. Och så Filemon, ett kapitel om slaven Onesimus som var förrymd ifrån sin herre Filemon i Kolosse och som mötte Paulus i fängelset i Rom och kom till tro. Och berättade för Paulus, jag är en förrymd fånge, en förrymd slav. I romarriket var det förenligt med dödsstraff. Och så blir allting det som sker här en bild också för oss, va? Och Paulus säger, du måste åka tillbaka och göra upp din synd. Ja, säger han. Ja, Filemon kommer ju att ta livet av mig. Lugn, sa Paulus. Jag ska skriva ett brev, jag känner honom. Allt som han är skyldig dig ska jag betala, säger Paulus. Och så gav han brevet till Filemon som fick en kompis med sig. Och så åkte de tillsammans med Kolosserbrevet i ena handen och Filemonbrevet i den andra till Kolosse. Va? Och jag tror att Filemon ställde sig bakom när de skulle bära fram det här brevet i förhoppningen att brevet skulle lämnas fram till Filemon så han hann läsa innan han reagerade. Vi vet inte om Filemon hade haft slavar innan han kom till tro och gjort sig av med slavarna. Det finns en sån möjlighet. Men vad som händer här är ju att Paulus säger att jag tar på mig skulden för dig. Och vädjar till Filemon, låt honom gå för hans skuld är betald av någon annan. Och så får vi en illustration av evangeliet. Och det finns i kyrkofäderna vetskapen om att det kommer att dyka upp en biskop i det här området nära Efesus. Som hette Onesimus, runt 90-100. Vi vet inte om det är samma person, men det är möjligt. Och i så fall så ledde ju Filemons nåd mot Onesimus så att de fick en andlig ledare i församlingen. Där har vi det. Sen då, frälsningen. Fyra brev som handlar om frälsningen. Och då skriver vi Galatsebrevet, Romabrevet, Hebreerbrevet och Jakobs brev. Galatsebrevet, frälsningens frihet. Det här var ju det brevet som Martin Luther läste och såg för första gången i sitt liv vad nåden betyder i det kristna livet. Och när Paulus i kapitel 5 säger, för att ni ska vara fria har Kristus frigjort er. Stå därför fasta och låt inte något nytt träldomsok läggas på er. Acceptera inte lagkraven i tron att du måste prestera inför Gud för att vara accepterad. Därför frälsningen är av nåd. Och nåd betyder att det är en gåva som du får fritt och förintet. Så det var Galaterbrevets. Och det här är, jag kan fortfarande komma ihåg de där dagarna jag satt och läste det när jag var 20-21 år. Och tanken liksom på lätten trillade ner i mitt liv. Det betydde saker. Romarbrevet, frälsningens väg. 16 kapitel som ju beskriver hela frälsningsprocessen. Kapitel 1, 2, 3, syndens konsekvenser. Kapitel 4 och 5, rättfärdiggörelsen att komma i en relation till Gud. Kapitel 6, 7, 8, vad helgelsen innebär, vad det innebär att växa som kristen. Kapitel 9, 10 och 11, om förverkligandet av Guds övergripande frälsningsplan. Och kapitel 12 till 16, de praktiska konsekvenserna av att jag är kristen i vardagen. Kapitel 12, vers 1, börjar ju med, så förmanar jag er nu mina bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt och Gud välbehagligt offer. Det är er andliga tempeltjänst. Och skicka er inte efter denna tidsålders väsende, utan förvandla er genom ett sinnesförnyelse så ni kan pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt. Det är bra verser där. Ja, det finns många bra verser. Hebreerbrevet, frälsande tro brukar vi säga. Hebreerbrevet är ju en genomgång med väldigt mycket material som förklarar texter ur Gamla testamentet. Men i kapitel 11 som är trons kapitel så börjar författaren med orden tron är en fast övertygelse om det vi hoppas. En visshet om det vi inte ser. Och sen säger han i vers 6, utan tro är det omöjligt. Gamla översättningen sa att täckas Gud eller att behaga Gud. För den som vill komma till honom måste tro att han är till och att han lönar den som söker honom. Och sen kommer ett helt galleri av troshjältar från Gamla testamentet. Och i slutet säger han av det, i tron dog alla dessa utan att ha fått det de hoppades på. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det med glädje. Och så Jakobs brev, trons gärningar. Jakob, jag talar ju om Jakob när han talar om att vara ordets görare och inte dess hörare här när jag var hos er tidigare. Men Jakob talar också om att tron utan gärningar är död. Och då menar han inte att det är gärningarna som gör oss till kristna. Men han säger att när du har tagit emot Kristus är det svårt att förstå att den tron inte skulle få konsekvenser i hur du lever och hur du resonerar. Då. Där har vi det. Vi måste titta på hur. Ja, men lite tid har vi kvar. Okej. Så har vi församlingsbrev. Ska ni hjälpa mig att komma på vilka kan vara församlingsbrev då? 8 stycken har vi. 8 stycken församlingsbrev. Några förslag? Säger jag rätt nu då? Jag måste prova. Petrusbreven vill jag nog skjuta lite längre. Korintsebreven, ja. Första kor och andra kor, va? Första Korintsebrevet brukar jag kalla för problem i församlingen. Alla talar om vi vill ha en nytestamentlig församling. Och jag säger nej, Gud bevare mig. Om man läser Korintsebrevet. För 9 stora problem finns det här. Med bråk och de drar varandra inför domstolar. De kan inte vara överens och det är sexuell omoral. Jag vet inte allt vad det är i den här nytestamentliga församlingen. Ja. Så tro inte att den nytestamentliga församlingen liksom var Guds bästa barn, om ni förstår vad jag menar med det. Och Paulus skriver det här brevet för att reda upp saker. Det finns något intressant med den där. Han har fått besked om vad som händer i Korint av Kloes husfolk, står det. Och så adresserar han i de första kapitlen en del av de här problemen. Men sen han kommer till kapitel 7 så börjar det med orden, nu angående det ni har skrivit till mig. Och då har de skickat ett brev till Paulus med massa frågor. Och det här brukar jag tänka, det är som en sån här frågespalt i Hemmets vän, vet ni va? Vad ska vi göra med det här, va? Och då börjar Paulus säga, nu angående det här börjar han i kapitel 7 och säger. Och så svarar han på det och så i vers 25 i kapitel 7 säger han, nu angående det här. Och sen säger han det här 6 gånger, så han har 6 olika frågor som han svarar på i resten av det här brevet. I den här frågespalten liksom som han har där, va? Då kan man läsa. Och det finns väldigt mycket bra, där finns ju kärlekens rov i kapitel 13, där finns det i kapitel 12 om församlingen så som Kristi kropp, där finns kapitel 15 om uppståndelsen. Andra Korintherbrevet brukar kalla för vardag i församlingen, och det här är nog det mest personliga brevet som Paulus skriver, där han berättar om sin egen inre kamp. Och i början så är svårt, och det är nästan så han pratar om att han har varit deprimerad eller att det har varit jobbigt, va? Och jag gav upp hoppet, säger han och sådär. Och längre fram så en av de här fantastiskt intressanta texterna. Han säger, jag har en törntagg i min kött. En satans ängel som slår mig i ansiktet varje dag. Och sen säger han, 3 gånger bad jag Gud att han skulle ta bort det. Och när man läser det så tänker man, 3 gånger är väl ingenting. Jag har väl hört om som har bett 30 gånger och 300 gånger. Men så säger han, 3 gånger bad jag Gud och varje gång fick jag samma svar. Det vill säga han bad till Gud och så svarar Gud. Och då säger Paulus, det går jag inte med på. Nu ber jag emot det du har sagt en gång till. Och så gör han det en gång till. Så det är lite större kraft i utmaningen då, va? Och varje gång fick jag samma svar. Och jag frågade, är det ett svar som vi skulle nöja oss med? Min nåd är dig nog. Ty kraften fullkomnas i svagheten. Eller som en översättning skriver, jag gillar det, va? Min nåd är dig nog, ty min kraft fullkomnas i din svaghet. Se, det är inte som vi brukar resonera, eller hur? Andra Korintherbrevet. Ja, 2 stycken av församlingen där. Vad har vi mer för församlingsbrev då? Ja, naturligtvis. Här har vi första Timoteus och andra Timoteus. Och så slänger vi in Titus också, va? De här pastoralbreven. Det är ju brev som Paulus skriver, inte till församlingar utan till enskilda individer. 2 stycken av hans närmaste adepter. Titus är lite klurig, för han nämns aldrig i apostelgärningarna. Så vi kan liksom inte riktigt passa in honom, utan han finns bara nämnd i breven. Han är lite klurig att få till det. De här breven, de handlar ju om instruktioner till hans lärjungar, hur de ska uppträda som ledare i församlingen, hur de ska organisera församlingen. Om det inte finns så mycket om hur man fattar beslut i församlingen, så finns det däremot en hel del instruktioner om hur vi ska utse ledare, alltså hur vi ska se vilka personer som är ledare. I första Timoteus kapitel 3 och i Titus kapitel 1 så räknas det upp sammanlagt 20 stycken kriterier när ni ska leta efter en andlig ledare. Och det första kriteriet i Timoteusbrevet är att han ska vara, eller hon ska vara, höjd över allt klander. Man ska inte kunna säga att, och när man läser de här 20 säger man, vem kan klara av att vara andlig ledare överhuvudtaget, va? Men det är ju inte att vara perfekt, utan det är att vara på väg. Att ha en ambition. Det finns intressanta där, va? De ska ha ett gott rykte bland utomstående, säger de. Jag hörde om en pastor, han kom till en församling. Och det visade sig att han kunde få möjlighet att köpa den förre pastorns hus. Så han kunde ta över det och så flyttade hans familj in där. Så gick han runt till grannarna och skulle säga, hej, jag har flyttat in här i grannskapet. Så, ja, sa de, vad gör du någonting? Jag är pastor, sa, nej, inte en till, sa de då. Aha. Då visade sig att den andra pastorn hade varit så engagerad i församlingen att han inte tagit hand om sin trädgård. Och då tyckte de att gatan liksom blev inte... Alla hade fina trädgård, så var det den här vildvuxna... Inga ordentliga rabatter. Vi vill inte ha det så på våran gata. Och den här pastorn, han insåg, ska jag ha en chans att bli hörd av någon, så gäller det att ta hand om trädgården. Eller hur? Så han tog fram gräsklipparen och gick där. Va? Det var före robotgräsklipparnas tid. Så här. För att tala om att ska jag vara trovärdig så bör jag ha ett gott vittnesbörd. Bland de utomstående. Vill ni veta något om mig så ska ni prata med Lena och Per som bor mitt över Svalen där jag bor. Eller Raja som bor i en trappa upp eller så. Och hennes hund Olga. Ser ni vad jag försöker säga? Vi ska tänka oss för att kriteriet att vara en andlig ledare är inte först och främst hur mycket jag har läst på teologisk högskola. Det är inte hur välkänd jag är. Egentligen inte heller hur duktig jag är att tala. Eller något annat sånt. Utan det handlar om min karaktär. Vem jag är inombords. Och hur vi känner igen vem man är inombords. Det är ju det som leder till förtroende. Som är själva grunden för allt ledarskap i en församling. Har jag förtroende för den här personen? Och förtroende får man ju genom det man säger och det man gör. Inför mig, inför församlingen och inför de utomstående. Och det är egentligen vad Paulus kommer att beskriva här. Det har varit en liten utveckling längre än jag hade tänkt. Men det här finns mycket andra intressanta saker om ledarskapets ansvar. Och vill ni ha ledarträningar i församlingen, det här är böcker ni borde gå igenom då. Inte minst. Har vi mer församlingsbrev då? Har vi någonting här nere? Ja, skjuter vi dem lite längre. Va? Petrus skjuter vi också lite längre fram. Johannesbrev, en chans har vi på då, va? 1 Johannes, 2 Johannes och 3 Johannes. Andra och tredje Johannesbrevet, det är Bibelns kortaste böcker. Bara några få verser. Den här är 5 kapitel. Och Johannes, han talar ju då om kärleken i församlingen. Älska varandra. Det är så man vet att ni tillhör Kristus, att ni älskar varandra, säger han. Och sen talas det här om praktiska saker. Här handlar det om hur man ska handskas med villolärare knacka på dörren. Släpp inte in dem, säger han. Hur gör ni när Jehovas vittnen kommer om de kommer? Släpper ni in dem? Står ni i dörren och pratar eller vad gör ni för någonting? Läs andra Johannes och få instruktioner där, va? Och här i tredje så är det ett brev till Gaius. Och där talar man om gästfrihet. Som han säger här, stäng dörren och håll dem ute. Så säger han här, öppna dörren och släpp in dem. Inte villolärarna, men de andra evangelisterna och de som är där för Kristi sak. Ta hand om dem, visa generositet. Ge dem mat, låt dem sova. Ge dem grejer och med sig när de ska åka. Va? Och han utmålar Gaius som ett föredöme för hur man ska ta hand om andra. Och så. Där har ni 8 stycken församlingsbrev. Så vi hade 4 här. Och 4 där och 8 här. 8, 16. Ska vi komma till 21 så har vi, hur många kvar? 5, va? Och då har ni sagt lite redan, eller hur? Ni har sagt första tess och andra tess. Och här är det tidiga brev. Och vad som hände var att när Paulus hade varit i Thessaloniki så kom det dit läror som först attackerade Paulus och sa att han är inte sann riktigt. Och sen de som då började tala om villolärare som gjorde att de blev så upptagna med tanken om Jesu återkomst att det kom att påverka dem. Och en av de saker som de var oroliga för det var att Jesus skulle komma tillbaks väldigt, väldigt snart. Vilket är en rätt attityd att ha, att Jesus kan komma när som helst. Men de tänkte så här att det gäller ju bara oss som lever och om man dör och blir begravd då kommer man ju att missa det där. Och så säger Paulus, nej, 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 nej. Och i kapitel 4 så säger han att så här är det. Vid ljudet av en trumpet och rösten av en ängel så kommer Jesus tillbaka. Och då ska de döda först uppstå. Och sen ska vi tillsammans med dem möta Herren och alltid vara med honom. Och så säger han, trösta varann med dessa ord. Jag tycker att det är ett bra anslag. En del blir rädda inför allt tal om att Jesus ska komma tillbaks. Nej, säger Paulus, det är ord av tröst. Det är någonting vi ska finna hopp i. Jag brukar tänka så mycket att vi är gäster och främlingar i denna världen. Vi hör inte hemma här. Det finns en amerikansk sång, va? This world is not my home. I'm just a passing through. Det gillar jag. Jag är bara på genomresa. Det påverkar hur vi ser på materiella saker. Det påverkar hur vi ser på människor. Det påverkar vårt perspektiv. Att tänka, Martin Luther sa. Om jag, det betyder ju inte, och det kommer vi se i andra Thessalonikerbrevet. För i andra Thessalonikerbrevet, där gick det överstyr åt ett annat håll. Där fick de för sig så här. Att ja, men Jesus kommer ju snart, så då kan vi ju sluta jobba. Då är det bara att sätta sig, han kommer ju snart, så här, va? Det är schysst. Varför ska vi kämpa då? Och ni kan se i den tidiga pingströrelsen, då man betonade Jesus snara återkomst, då var det många som sa, utbildning, det är bortkastad tid. Vi måste ge allt vår energi att vittna om Jesus för i den korta tid vi har innan det tar slut. Och så va? Och fortfarande idag hos Jehovas vittnen så är det ju ofta så att man är lite skeptisk till högre utbildning. Det behövs liksom inte för tiden är kort. Men Martin Luther sa, om jag än visste att Jesus kom tillbaks imorgon skulle jag likväl plantera ett äppelträd idag. Och det är lite så som Paulus försöker rätta till saker i andra Thessalonikerbrevet. Han säger, förvänta dig att det sker snart, men lev som om det dröjer länge. Och så ha dem tillsammans i ditt liv. Sen har vi första och andra Petrusbrevet. Som också de handlar om missuppfattningar kring Jesu återkomst. I Petrusbrevet där så finns ju en av de svåraste texterna att tolka i Nya Testamentet. Se om jag kan... Är det 3 och 18 i första? Vi får se om jag hamnar rätt där då. Så led också Kristus en gång döden för era synder. Rättfärdig led han i orättfärdiga ställe för att föra er till Gud. Han blev dödad till kroppen men levande gjord genom anden. Och i anden gick han, och nu kommer det här va? Och i anden gick han sedan och förkunnade sin seger för andarna i fängelset. För dem som förr hade vägrat lyssna när Gud väntade tåligt under några dagar medan arken byggdes. Det finns omkring 300 olika förslag på hur den där versen ska tolkas. Och när jag gjorde den här boken så hade jag gjort en sida färdig och av en del skäl som inte hade med det att göra så skulle jag få gå tillbaka och bestämde jag för att gå tillbaka och riva upp sidan och göra om. Och då läste jag det jag hade skrivit och sa, vem har skrivit det här? Och så fick jag sätta mig och läsa in. Och jag insåg att det jag har trott och hört i alla år, det är ingenting som jag längre kan riktigt förstå. Varför jag hade trott. Frågan är, i den där, jag ska inte tolka versen, jag ska inte gå in på det här. Men frågan är, vad syftar det på? Och många tror att det syftar på att Jesus skulle ha gått ner i dödsriket mellan döden och uppståndelsen. För att där förkunna evangeliet för sådana som på något sätt hade varit fångna i en andlig bemärkelse sedan några dagar. Och det tror jag idag inte är vad jag skulle acceptera. Sen säger jag inte mer. Läs, det är intressant. Men här finns det många perspektiv på det. Den sista brevet som vi har är Judas brev. Ett kapitel, också det om problem i samband med tron på Jesu återkomst. Vi kan säga något om de här nu då, som vi inte sa så mycket. Hebreerbrevet, vi vet inte vem som har skrivit det. Det finns många förslag. Apollos 1, Barnabas 1, tror jag, Silas 1, Priska och Aquila. Vi tror att det är skrivet någonstans 64-65 fram till 60. Alltså före Jerusalems förstöring år 70. Eftersom han skriver brevet så som att templet i Jerusalem fortfarande står. Det är ett av de tyngsta breven om ni förstår. Jättemycket information om hur vi ska tolka och förstå Gamla Testamentet. Och huvudtemat är att Jesus är bättre. Han är bättre än änglarna. Han är bättre än Mose. Han är bättre än tabernaklet, än översteprästen, än Melkisedek. Om ni vet hur Melkisedek var. Han är bättre. Allting. Om ni jämför med Gamla Testamentet, är Jesus bättre än det som var innan? Och han säger ju där i kapitel 12, på honom som har utstått så mycket, gamla översättning sa gensägelse. Vad står det nu? Det är sådana här trösterika verser. Hebreerbrevet 12. När vi nu har en stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, för att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som fick utstå så mycket fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar eller tappar modet. Ja? När det är jobbigt, tänk på honom. Jakobs brev. Jakob tror vi var Jesu halvbror. Om ni ihåg att jag sa det förra veckan, att det här var ett familjeföretag, va? Fyra kusiner var lärjungarna, Johannes döparen var släkting och två av författarna i Nya testamentet. Jag har flera författare, för Matteus är ju kusin, va, då. Men här är Jesu halvbror Jakob, och Judas här är också Jesu halvbror. Och han skriver 5 kapitel. Vi tror att det är den tidigaste nytestamentliga boken. Den är skriven omkring 45-46 före Kristus. Den är ganska ostrukturerad, men den handlar om praktiska råd. Nästan lite som ordspråksboken som liksom ger oss olika synpunkter på hur man ska leva sitt liv. Johannesbreven. Johannes skrev ju 5 stycken skrifter. Johannes evangeliet, 3 brev och så Uppenbarelseboken. Han kom att lämna Jerusalem och bosätta sig i Efesos. Och levde sitt liv i Efesos ända till kejsar Domitianus satte igång sin förföljelse av de kristna i mitten på 90-talet. Och då förvisades Johannes till Patmos, en ö som ligger i arkipelagen utanför Turkiet. Och där fick han en uppenbarelse i en grotta som han skrev ner i Uppenbarelseboken. Den där grottan är idag ett UNESCOs världsarv faktiskt. Så man kan åka dit och titta på platsen som enligt traditionen där han satt. De här breven, han kallas för kärlekens apostel. De är skrivna sent, kanske 90, 95. Ja, 95 säger vi till Uppenbarelseboken, men runt 90-talet när det gäller de här. Han är den enda aposteln som dog en naturlig död. Alla andra blev martyrer. Men han, var någon som sa något? Nej. Han levde till gammal ålder. Det talar ju om hur ung han måste ha varit när han kallades av Jesus. Kan ni tänka på det? Om han levde på 90-talet så kan han ju inte ha varit mer än tonåring när Jesus kallade honom då. Han kallas för kärlekens apostel, och i de apostoliska fäderna så står det att han var en gammal man och de ledde honom till gudstjänsten varje söndag. Och han satt där i gudstjänsten och så varje gudstjänst avslutades på samma sätt. Att de hjälpte honom att resa sig upp och så tittade han på alla och så sa han: mina älskade barn, älska varandra. Och så var gudstjänsten slut. De här är ju skrivna troligen till en församling. De här troligen också till församlingar, i alla fall den första, även om de kan ge intryck av att vara skrivna till enskilda personer. Men det är lite svårt att tolka det på det sättet. Vi hinner inte gå in på detaljerna, men så. Och sen har vi då Petrusbrevet. 2 Petrusbrev. 2 Petrusbrev är det mest omdiskuterade brevet i Nya Testamentet, om det är autentiskt. För några menar att det här är skrivet senare och är en så kallad pseudografika, att någon har skrivit i Petrus namn och lagt det i hans mun. Men jämfört med de andra sådana så är det en stor skillnad och en stor trovärdighet i det här brevet. Och jag menar att vi ska ha det i Nya Testament, för det är autentiskt. Petrus avrättades i Rom. Han satt i samma fängelse som Paulus. Och han avrättades i Rom genom korsfästelse. Men han vädjade att bli korsfäst upp och ner. För han ansåg sig inte värdig att dö som sin frälsare. Och han hade amanuenser, sekreterare som skrev. Och i alla fall i ett av breven så är amanuensen Johannes Markus. Och Johannes Markus, kommer ni ihåg vem det var? Det var ju han som var med på den första missionsresan. Och som sen inte följde med hela vägen. Och som Paulus inte ville ha med att göra. Men längre fram så får han en andra chans. Och han blir då amanuens till Petrus, rätta de här breven. Och sen är det han som skriver Markus evangeliet. Och därför brukar man kalla det för Petrus evangeliet. Därför vi tror att Markus evangeliet är Johannes Markus nedteckningar av allt det som Petrus berättade för honom där i fängelset i Rom. Och det kan ni se om ni jämför Markus med de andra evangelierna. Det finns en del i boken där. Att en del av de nesligheter som Petrus ställde till med, de berättar inte Markus om, utan de står i de andra evangelierna. Och så Judas brev då som en halvbroder till Jesus. Ja, då har vi kvar uppenbarelseboken. Är tiden slut så jag slipper tala om den än? Jag har en minut på mig. Uppenbarelseboken är 21 kapitel, vi kallar för en apokalyps. Det är ju en av de böcker, alltså en apokalyps är en speciell typ av litterär genre. Den kan jämföras med delar ur Hesekiel eller Zakaria i Gamla testamentet. Och där man använder olika bilder för att representera skeenden. Det är en av de böcker som det finns många olika grundläggande tolkningar av, som skiljer sig väldigt mycket. Och jag är av den uppfattningen att det är väldigt få människor, inklusive mig själv egentligen, som kommer till uppenbarelseboken utan att ha med sig någonting i bagaget. Därför någonstans så är det så att sättet vi förstår uppenbarelseboken har väldigt mycket att göra med sättet som vi har förstått vad som har hänt fram tills dess. För väldigt mycket av det som dyker upp där finns redan. De fyra hästarna som står om, eller ryttarna, de finns avbildade och beskrivna redan i Zakaria-boken. Alltså måste jag försöka förstå dem hos Zakaria och se vad de sen betyder hos Johannes och så vidare. Då, va? Och där talar man om fyra stycken, eller kanske fem stycken, men fyra brukar vi säga, olika förhållningssätt. En del säger att uppenbarelseboken beskriver den första tiden hos kyrkan, från Roms förstörelse 70 fram till kejsar Konstantin på 300-talet. En annan säger att den beskriver kampen mellan gott och ont som man kan se när som helst och hur som helst, och man ska inte se någon kronologisk följd i det här. Några menar att den beskriver kyrkohistorien, så att man kan följa kyrkans historia i uppenbarelseboken, och att vi nu skulle leva någonstans i kapitel 16, 17 och sådär. Vilket innebär ju att man då tidigare skulle kunna ha sagt att vi behöver inte oroa oss, för det är lång tid innan Jesus kommer tillbaks, eftersom det finns mycket här. Den synen som jag kanske företräder, utan att vara egentligen någon, på något sätt en expert eller ens genom åren har varit vidare intresserad av att jobba med den här boken, det är den futuristiska synen som säger att mellan kapitel 4 och 5 så finns det ett tidsgap, och att från kapitel 4 när Johannes hör en röst som säger kom hit upp, då han får träda in i det himmelska tronrummet och liksom se inifrån i närheten i himlen vad som kommer att hända på jorden. Att det är en beskrivning av den eskatologiska framtiden. Medan jag tror att kapitel 2 och 3 som talar om de sju sändebreven. Till Efesos, Smyrna, kan jag ordningen, Thyatira, ja, Laodikeia, ni kan de här, Philadelphia. Det är därför vi... En del församlingar kallar sig för Philadelphia, och det är därför Smyrna kallar sig för Smyrna, för de två enda församlingarna som inte får kritik, va? Hur de beter sig. Ja. Och så. Medan de andra fem då får ju liksom smäll på fingrarna. Efesos, ni har övergivit er första kärlek. En del vill ju se de där sju församlingarna som en beskrivning av kyrkohistorien. Och där Philadelphia, då det är därför som pingströrelsen använder det mycket. Det är ju därför att den skulle representera väckelsens tid. Och det är det som man hoppades på innan Laodikeia, avfallets tid, skulle komma. Jag delar inte den tolkningen av texten. Men jag menar alltså att det finns, den första kapitlet handlar om, eller de första tre kapitlen handlar om Johannes egen tid. Och de sju församlingarna som fanns vid den tiden och situationen i de församlingarna just då. Och sen kommer ett hopp in i framtiden. Men jag skulle inte strida i denna fråga. Det som är viktigt uppenbarelseboken, det är ju att den till slut konstaterar att när allt är sagt och gjort kommer Jesus tillbaks. Då ska vi möta honom och vi ska vara med honom i evighet. Han ska döma mellan gott och ont. Och när domen är färdig, när domen är utkrävd, så kommer alla, säger texten, oavsett vad de har blivit dömda till, Att falla ner inför honom och säga att du är rättvis och rättfärdig. Även de som har fått en negativt besked. Det är en tröst i livet, tycker jag. C.S. Lewis skrev på sin tid: till slut kommer det bara att finnas två grupper av människor. De som har sagt till Gud: ske din vilja. Och de till vilka Gud säger: ske din vilja. Så. Och då har vi hunnit igenom hela Bibeln, va? Kommer ni ihåg nu då? 66 böcker. 17 historiska, 5 poetiska, 17 profetiska i Gamla testamentet. 5 historiska, 21 undervisande brev och så apokalypsen i Gamla testamentet. Tack för visat tålamod. Jo, innan ni säger någonting. Jag gjorde så här. Jag har gjort ett blad till er. Jag har satt upp de här 4 stycken. Frälsaren, frälsning.